Du lyssnar på Shahin
och Sara. Varmt välkomna till Konfliktpodden.
Välkomna tillbaka till Konfliktpodden och avsnitt 6 som kommer att handla om
skammande, ansvarsutkrävande och avhumanisering.
Det bästa försöket, eller bästa resultatet vi har kommit fram till efter att ha försökt översätta de orden från engelska. På engelska så kallar vi det
shaming, accountability.
Vad var det tredje du sa?
Avhumanisering.
Avhumanisering.
Det är ganska enkelt på svenska. Ja. Dehumanization.
Ja, och vill du berätta hur vi kom fram till att vi skulle spela in det här avsnittet?
Ja, men vi båda lyssnar på Brené Brown väldigt mycket som forskar på skam. Och hon har en podd som heter Unlocking Us. Och hade ett avsnitt som hette Brené on Words, Actions, Dehumanization and Accountability.
Långt
ett
avsnitt.
Långt namn på ett avsnitt som vi båda lyssnade på och verkligen fastnade för. För att hon, ja, men dels för att hon var så himla engagerad och känslosam i det avsnittet, tror jag. Hon pratade verkligen från hjärtat.
Exakt vad jag tänkte säga. Verkligen från hjärtat.
Och det var ganska länge sedan hon, alltså nu känns det som ganska länge sedan, för hon spelade in det här precis efter händelserna på Capitol Hill i Washington DC, när en massa människor stormade Capitol Hill, som ni säkert känner till. Och reaktionerna på det liksom, var det hon spelade in avsnittet kring. Och vi tyckte ju att det var väldigt inspirerande, och så tänkte vi att vi vill spela in ett avsnitt som i princip är samma avsnitt men med våra egna tankar kring de här ämnena liksom.
Mm.
För hon pratade om skam och varför det är så fel att påföra skam, och varför det är så viktigt att vi istället kräver ansvar snarare än skammar.
Mm.
Och vi ska ju gå igenom vad vi menar med det.
Precis. Och, eller med andra ord, så om ni tycker att det här avsnittet, om ämnet är intressant, så gå in och lyssna på det avsnittet. Vi kommer länka till det i avsnittsanteckningarna.
Mm.
Ja, men och varför tycker vi att det här är så viktigt att prata om?
Nej, men som jag tror vi båda pratade om efter vi hade lyssnat på hennes avsnitt, så kände vi att om man är noggrann med att märka när man påför skam versus när man påför skuld på människor, eller och om vi blir bättre på att kräva ansvar istället för att skamma de vi tycker gjort fel, så kommer vi ha lättare för att lösa konflikter och inte hamna i vi och dem. Och sysslar man mycket med skam, så är ju Brené Brown inne på att då är det lätt att man hamnar i att avhumanisera andra. Och det leder i sin tur till att man i princip kan tänka sig att göra vad som helst mot de människorna, och till våld. Och vi säger ju inte att konflikt är dåligt, men vi tycker ju våld är dåligt i den här podden till exempel. Så därför så är det någonting som, ja, det var därför jag tyckte att det var så viktigt att, jag tycker det är så viktigt att greppa de här begreppen. Och sen också så här, fatta lite hur beter jag mig själv? Hur bidrar jag själv till våld genom mina ord till exempel?
Mm. Och jag tänker att det här kan ju vara förvirrande om man inte har hört de här begreppen med skam och skuld, alltså i den här kontexten, och inte förstår riktigt vad det är än. Jag hoppas att det kommer klarna alldeles snart, så blir inte, vad säger man? Blir inte avskräckta om det känns rörigt nu, för vi hoppas att det kommer klarna alldeles strax när vi förklarar kanske lite mer noggrant vad vi menar med skam och skuld i de här sammanhangen.
Mm.
Men om vi börjar med skam då, så handlar skammande och skam om att man säger till någon att du är fel, alltså du är problemet. Till exempel, du är en rasist är en form av skammande, eller säga att du är klumpig, du är fel, du är hemsk. Mm. Det är en form av skammande.
Mm.
Och jag menar, om jag till exempel säger till någon, du är fel, du är klumpig, på något sätt blir det att det blir inget utkrävande av ansvar för det personen gör, för att man säger du är fel. Det finns ingen öppning för en lösning, det finns ingen chans för en person att sona sitt brott eller sitt misstag. Och med andra ord kan man säga att jag säger till någon, du tillhör inte oss, du tillhör inte våran grupp, för du är det här, eller det ena eller det andra.
Mm.
Skulle du vilja förklara skuld i den här kontexten? Vad vi menar
ja,
då?
Om man då pratar om skuld, om man till exempel då pratar om ett barn som har gjort någonting som man inte tycker om, så istället för att säga att du är klumpig, så säger man du har vält vasen till exempel. Det tycker jag inte om, skulle du kunna vara lite mer försiktig. Alltså man säger att den personen har gjort fel istället för att personen är fel. Och det kanske, man kanske inte säger det så, man kanske inte är så här liksom pedagogisk som jag var nu. Man kanske fortfarande bara säger, varför välte du vasen? Vad fan, vad har du gjort? Liksom. Det kan ju fortfarande vara ett väldigt så här hårt sätt att säga någonting på. Men man säger ju inte, fan vilken jävla klant du är som välte vasen. Det är väldigt stor skillnad på det. För den ena, å ena sidan så fokuserar man på vad som gjordes fel, den andra sidan fokuserar man på att den som gjorde felet är fel. Eller är dum eller är klumpig.
Exakt. Så jag tänker där, om i de olika exemplen, om man säger du är klumpig när man skammar någon, så kan man ju också säga när det är skuldbelägga någon, så kan man ju fortfarande säga det där var klumpigt gjort av dig.
Mm.
Men det är liksom skillnaden i vad man är och vad man gör som är det viktiga.
Och som du sa innan liksom, så är skam på något vis något som gör det svårt att göra rätt, för att man är ju fel, så det går inte att liksom göra rätt då. Medan som du säger till någon att den har gjort fel, då går det ju åtminstone att göra rätt liksom, att rätta till det senare. Och skuld, där är det fortfarande så att liksom, du skulle kunna bli, det här skulle kunna bli bättre om du ändrade ditt beteende. Medans med skam så kvittar det hur mycket du försöker ändra ditt beteende för att du är fel.
Och jag tänker med det här som vi sa innan, att under skammande så säger man i princip du tillhör inte oss. Medan under skuldbeläggande så säger vi du är en del av oss. Du är fortfarande en del av oss, men du kommer behöva ta ansvar för det du har gjort.
Precis. Och då kommer vi in på det här med ansvarsutkrävande.
Vad var det hette på engelska? Accountability.
Och vi har valt att kalla det för ansvarsutkrävande. Grunden här är att skam gör det omöjligt att kräva ansvar. Skuld gör det möjligt att kräva ansvar. Men okej, okay. Skulle du kunna komma på ett bra exempel där ansvarsutkrävande är ett alternativ?
Ja, men om vi tar vasen exempel. Om någon säger till mig, fan vad klumpig du är, Sean, typ stick ut härifrån, jag vill inte se dig. Då går jag därifrån och mår dåligt och kanske känner så, ah shit vad klumpig jag är, kommer aldrig bli bättre och liksom allt det här. Men om någon istället säger, ah Sean, det där var ju väldigt klumpigt av dig att du välte vasen, det har hänt 4 gånger nu liksom. När du kommer in i min butik, skulle du kunna ta av dig ryggsäcken och ställa den i hörnet, så slipper vi det här liksom. Och den där vasen, den vill jag att du betalar för. För ja, den har gått sönder nu. Du är skyldig mig 300 kronor.
Men du är fortfarande, när du har gjort det, så är du fortfarande välkommen i hans butik.
Förhoppningsvis.
Kanske. Och, ja. Så att det är liksom ett sätt att du har zonat ditt brott på något vis. Exakt. Zonat ditt fel.
Och det här är ju en väldigt mild grad av ansvarsutkrävande. Det här kan man ju applicera på väldigt mycket
större situationer.
Exakt.
Men okej, okay, för att det som är lite intressant här är ju att varför är det, alltså ansvarsutkrävande som du pratade om nu kräver liksom att man dels säger att, alltså man förklarar varför man tyckte att du gjorde fel och typ hur jag kände inför att du gjorde fel och vad jag skulle vilja att du gjorde istället. Och allt det bygger på att jag på något vis ändå är öppen för att du kan rätta ditt fel. Och Brené Brown, liksom, hon pratade om det här i sitt avsnitt, så pratade hon om att det är ju så mycket lättare att vara arg än att vara sårad. Hon säger, it's easier to be pissed off than hurt. Så det är egentligen lättare för han som äger vasbutiken att bara bli skitsur på dig och tycka att du är en jävla idiot och klant som kommer in med din ryggsäck och välter ner hans vas liksom. Istället för att han ska då välja att säga, vad fan, du välte min vas, det gör mig arg och ledsen. Nu vill jag att du betalar för min vas. Kan du göra det och liksom engagera sig och säga det till dig? Så det ena är liksom att bara bli arg och inte överhuvudtaget visa några känslor förutom ilska, är ju att reagera. Men det här med att visa lite känslor kring vad det var som gjorde att man blev sårad eller ledsen, det gör ju det mer möjligt att istället för att reagera, att faktiskt agera. Att ta ställning till det som har hänt och så säga typ, hur fick det mig att känna? Och sen kräva någon form av ansvar för det.
Det kräver otroligt mycket mer av en. Mm. Det kräver ju en sinnesnärvaro och att man hoppar in i frontalloben.
Ja, exakt. Vad är det som är så svårt med det när man hamnar i en pressad situation?
Att du ofta är i reptilhjärnan, för att vi känner ju väldigt mycket eftersom vi är människor. Och det är ju väldigt svårt att inse väldigt ofta när vi är där. Alltså när jag är arg märker jag ju inte alltid att jag är arg förrän i efterhand kanske. Eller jag kanske märker att jag är arg, men att jag har ett val att vara något annat är ju ganska svårt att komma på i stunden, kan jag tycka. Nu har jag faktiskt ett val att känna efter, är jag egentligen ledsen och vill jag egentligen att den här personen ska ta ansvar? Eller, för i stunden vill vi ju oftast bara, eller jag kan känna, jag vill ju bara föra över min ilska på den andra.
Skulle du säga att det är vanligt att vi väljer skam istället för skuld när någon har gjort, när vi tycker att någon har gjort fel mot oss?
Jag tror det är en väldigt vanlig reaktion, ja. Men det är också som vi har pratat om, alltså, det är så himla beroende på vem det är, vilken position den människan har i vårt liv och i samhället och liksom i stort, skiljer det sig ju väldigt mycket. Och hur långt ifrån varandra vi kanske står. Hur mycket förståelse vi har för varandra.
Men det säger ju Brené Brown också. Hon säger ju då att skam är liksom en quick fix. Och det är drivet av våra känslor. Och det är jättemycket lättare att bli arg och skamma. Liksom, för att då måste du inte öppna upp dina känslor. Du behöver inte vara sårbar. Utan du kan liksom bara skylla på den andra personen och säga att den är fel. Och så behöver du inte visa fler känslor än så.
Och rätt mig om jag har fel, men jag får med att Brené säger att hon gärna, alltså om vi pratar om till exempel stormningen av Kapitolium i USA, att hon hade gärna använt sig av skammande. Hon ville det. Hon vill jättegärna sitta där och säga att de är idioter och liksom. Och hon säger, det hade kanske varit okej om det funkade, men det gör det inte. För det Brené Brown säger då, det är att det här leder till en större splittring. Det leder till mer polarisering och att vi förstår varandra mindre, för att det enda vi gör är att stå och skrika på varandra liksom, istället för att lyssna på varandra. Mm. Och jag vet, det känns lite som att jag typ vill vara tydlig med att det här handlar inte om att folk ska komma undan med när de gör saker som att storma Kapitolium eller säga rasistiska saker eller sexistiska saker, utan tvärtom, att de faktiskt ska ta ansvar för det. Att de ska få höra hur det påverkar andra och att de ska ta ansvar för det. För det som är risken nu är att man bara kommer längre och längre ifrån varandra, att antingen att de kanske slipper undan eller att vi börjar behandla dem mer avhumaniserande och, som du sa, att man i slutändan kanske tar till våld eller dödar någon annan.
Ja, för precis, jag tycker också det är jättespännande, tycker vi ska stanna lite vid det där med att det är väldigt lockande att använda, att bli arg när vi möter liksom oacceptabelt beteende, som liksom rasism till exempel, eller den typen av triggande beteende. Och det är inte heller så som du säger, vi vill inte säga att man inte får lov att bli arg. Men om man bara väljer då att svara med skammande språk liksom, eller bara att säga liksom, hur kan du vara så dålig, eller hur kan du vara en sån rasist, och vad är det för fel på dig, och hur kan de vara så jävla dumma i huvudet att de tänker och tycker så eller röstar på det här viset? Alltså, fortsätt. Om vi bara pratar med de andra på det viset, så kommer vi aldrig att kunna förändra någonting. Utan då står vi bara precis där vi står och så kastar vi samma typ av språk och ilska mot varandra. Och eftersom vi liksom är in the business of konfliktlösning, så vill vi ju arbeta för förändring, liksom positiv förändring. Och om man då liksom, det var därför vi gillade Brené Brown så mycket när hon pratade om det här, för vi insåg att sysslar man med skammande som i längden också kan leda till avhumanisering, som vi ska komma till sen, så kommer vi inte kunna skapa en positiv förändring. Alltså det är liksom låst, det är lockt bara. Och då, man kan hålla på så, men det är inte någonting vi är intresserade av i längden, för det blir ingen positiv förändring liksom.
Exakt. Och återigen, det kan vara så att någon är en rasist. Det är inte det det handlar om. Det handlar om är vad som är effektivt och vad som funkar.
Mm.
Jag gick i en konflikthanteringskurs hos en icke-våldsaktivist som heter Per Herngren ett tag. Och han, när folk hade så här invändningar mot hans strategier, så sa han alltid: ja, det kan vara så att det här inte funkar. Jag bara bjuder in er till att testa något annat liksom. Och det är väl det jag tänker, att man kan testa lite. Vad funkar för mig?
Mm.
Är det här någonting jag tycker är värt att testa? Så kan man göra det. Annars kan man ju fortsätta skamma.
Det är lite av en utmaning. Men det var ju även Brené Browns avsnitt. Hon utmanade ju oss. Och hon var ju ganska hård. Och jag bara så här: det här kan vi inte fortsätta med. Vi måste förändra oss. Vi måste göra så här. Och det var lite därför jag gillade det avsnittet. För hon var så... Hon var verkligen, precis som jag sa innan, sitt hjärta i det liksom.
Du har ju ett väldigt bra exempel på en gång jag kanske misstänker att din första reaktion i liknande situationer hade varit att avhumanisera en person med liknande åsikter. Men du gjorde inte det, utan du, vad ska man säga, du humaniserade personen, eller du försökte komma längre än så. Vill du förklara med egna ord vad det var som hände?
Ja, men jag tänker att... Ja, men för vi har ju varit inne på att om man väljer att skamma någon för att man tycker att den är fel, så behöver man inte vara sårbar. Då behöver man inte berätta någonting om de känslorna man känner, förutom man kan bara säga att man kan bara visa ilska liksom. Det räcker. För man tycker inte att det är viktigt att vi närmar oss varandra på något sätt. Du är så fel att jag vill inte ens att du ska veta att jag tycker någon, har någon känsla inför dig liksom. Förutom att jag är arg på dig.
Man bygger upp lite murar.
Man bygger murar som att så här, du ska inte få se mig överhuvudtaget. Jag tänker inte vara sårbar inför dig, för du är liksom avskum kanske typ. Och jag var i Almedalen för några år sedan och var där med jobbet, och vi hade några unga som ville gå och köpa mat på ett matstånd som de inte fick gå till, för vi bedömde att det matståndet stod liksom alldeles för nära där NMR stod och demonstrerade.
Och NMR är Nordiska motståndsrörelsen.
Mm.
Och det här var alltså året, om ni minns, när de var i Almedalen. Det var väldigt mycket skriverier om dem.
Ja.
Det saboterades något konstverk i minne av förintelsen. Ja, just det. Och
precis. Det hade varit ganska stökigt och folk var rädda för nazisterna på gatorna och sådär. Och det var vi också. Men sen så när vi liksom bestämde oss för att de här unga får inte lov att gå och handla maten där bredvid, där de stod och demonstrerade. De stod ganska tyst så här med sina flaggor och sina pamfletter, och det var poliseskort runt dem. Så tänkte jag så här, alltså jag bara kände typ att det var så himla fel att vi inte skulle kunna röra oss fritt typ, och inte bara gå och handla mat där vi ville liksom, för att vi var rädda för dem. Så då gick jag fram till en av de här personerna som stod och delade ut pamfletter. Så sa jag: jag undrar bara vad du känner inför att vi är så himla rädda för er, sa jag. För grejen är att vi stod där borta med ett gäng unga som är hungriga, och det finns inte så jättemånga bra ställen att köpa mat på här, och det finns ett bra liksom matställe här precis där ni står, men vi vågade inte gå dit för vi kände att det liksom är farligt att komma för nära er, och vi känner oss rädda av er närvaro. Och jag vet att vi absolut inte kommer komma överens politiskt, så jag vill inte prata om politik med dig liksom. Men jag undrar bara hur du känner inför att vi är rädda för dig, sa jag. Och då var det som att, eller då svarade han faktiskt direkt så här: jag tycker det är synd att ni är så rädda för oss, sa han. Det tycker jag är synd. Det är klart att ni ska liksom kunna handla mat där ni vill handla. Vi står ju bara här, vi gör ingenting. Typ. Så, fast det gör ni ju med närvaro och det ni står för. Så, och det som står i den här broschyren till exempel. Och allt det ni säger att ni vill politiskt. Så är ni ju skräckinjagande. Och jag blir rädd också, jag blir nervös liksom. Men jag tänker att du kanske inte kommer göra något mot mig nu och polisen är här och sådär. Men jag vet ju att du har liksom en våldsam eller er politik har en våldsam inställning till personer som mig och många andra personer. Och då började vi liksom, det var som att för att jag sa att jag var rädd till honom och liksom blottade en känsla, någon form av sårbarhet, så gjorde han det typ tillbaka. Så att han sa istället för att säga, om jag till exempel, jag tänker att om jag hade gått fram till honom och sagt, vad är det för fel på dig? Hur kan du stå här? Hur kan du vara nazist? Och varför är ni så dumma i huvudet? Liksom? Så hade vi kanske inte haft en dialog som vi nu hade istället. För jag sa istället för att säga att han var fel, så sa jag att jag hade en känsla. Liksom. Jag berättade vad det var för känsla som skapades hos mig. Och sen så var det som att jag krävde någon form av svar från honom. Där han behövde svara och ta lite ansvar för den känslan han hade skapat hos mig. Och då blev det en konversation där han, alltså vi kom inte överens så där, men han började prata lite om varför han stod där och vad för känslor som hade lett till att han hamnade där. Han var rädd för att om vi mixar för mycket raser så kommer alla att bli psykiskt sjuka till exempel. Och då tänkte jag så här, ja, han kanske har psykisk ohälsa i bagaget någonstans och vill hitta en bra förklaring på varför psykisk ohälsa finns. Alltså, det blev en helt annan konversation, tror jag.
Men var det inte då du började fråga lite frågor om det här med psykisk ohälsa och det var som att ni nästan lite connectade över det ämnet?
Jo, absolut. Alltså, min mamma har psykisk ohälsa och då började jag prata med honom om det, typ, och han, det var som att han bara, ja, och jag tycker det är jätteobehagligt att det ska bli så. Och eftersom vi liksom har förstått att rent biologiskt så skapar psykisk ohälsa i mixade raser och så vidare. Och så sa jag, men jag är ju blandad liksom, jag tycker inte att det har hamnat hos mig. Han bara, nej, det är ju bra för dig. Alltså, det blev en helt annan konversation än om jag hade gått fram och varit arg på honom, tänker jag.
Mm.
Sen så tycker jag ju fortfarande att allt han stod för var fruktansvärt förkastligt.
Jag tänkte säga det, det var en rädsla som dök upp i mig nu när vi satt och pratade om det här, att NMR var och är en extremt farlig rörelse som jag hade kallat terroriströrelse liksom. De är ju våldsbejakande extremister ut i spetsen. Och vi pratar ju inte om att humanisera NMR, utan kanske personen du mötte där och då.
Människorna.
Men människorna, ja. Och, för det var det en fråga som dök upp i mig så här. Men, nej, men jag tänkte så här, vilka privilegier tror du att du hade i det här, vid det här vid den här tidpunkten? För jag tänker så här, kan alla göra så här med NMR? Kan alla gå fram och prata med dem? Liksom?
Eller nej, men jag kan säga en, och då måste jag ta upp mitt jobb. Jag hade ju på mig, jag var ju väldigt medveten om att jag hade på mig Fryshusets jacka när jag gick fram. Och det var jag så här noga med att, eller så här, jag tänkte, fan vilken tur att jag har på mig min röda Fryshusets jacka, då kan jag gå fram och prata med den här personen. Och anledningen till det är att Fryshuset jobbar ju med avhopp från vitmaktrörelser. Man känner till oss även i de här rörelserna och vet att vi aldrig stänger dörren för någon. Att vi är liksom radikalt öppna för alla som vill, på något sätt skulle vilja komma till Fryshuset. Och sen har vi ju som en underliggande filosofi att människor förändras så fort de blir sedda som människor och så vidare. Så det var som att jag kände mig lite modig i den här jackan för att jag visste att den signalerar även till den här mannen att jag inte kommer med, att jag inte är där för att typ klanka ner på honom. Alltså så här, den är lite inbjudande även för någon som honom typ. Så det var ett privilegium jag hade, typ hela Fryshusets historia och liksom varumärke i ryggen typ. Och det får vi ju jättemycket kritik för från andra håll, att vi är så, att vi är öppna på det viset liksom, såklart. Och det är en helt annan konversation. Men det andra privilegiet jag hade, ja du, alltså jag är ju mörkhyad och typ tjej, jag vet inte. Alltså, vad tänker du?
Jag tänker klass och alltså språk.
Mm.
Jag tänker en ung kille från förorten som jag icke vet kanske inte har samma möjlighet att nå fram till en sån person, jag vet inte.
Nej, men det har du nog rätt i. Alltså jag
menar, du har ju ett sätt att, du kan ju tala för det liksom, att du kan argumentera på en viss nivå liksom.
Ja. Och det var ju inte, men det var ju inte viktigt för mig att han tyckte att jag var vettig liksom. Det var ju inte det, alltså jag ville så här gå och imponera på en nazist liksom, utan men jag fick en känsla av att om vi, för det var det jag tänkte när jag stod där med gruppen med de unga, så tänkte jag, nu tänker vi på de här människorna där borta som om de inte var människor, utan de är bara de är någonting vi absolut aldrig får beblanda oss med, för de är så fruktansvärt fel och så fruktansvärt långt bort från de vi är, och de är monster liksom. Det var så jag kände att vi liksom resonerade kring dem. Vi kan inte gå och äta bredvid monstren liksom. Och det var det som skavde i mig, för jag kände verkligen så här, då är vi ju, då avhumaniserar vi ju dem. Och då, det är ju det de håller på med. De säger ju att min ras är liksom lägre stående för att den är blandad och så vidare. Så att jag blev bara så här, om vi gör precis samma sak mot dem som de gör mot oss, så kommer det här ju gå åt helvete typ. Så kändes det. Så jag tänker typ störa honom genom att behandla honom som en människa. Och det var lite det som var grejen, alltså så här, jag tänker överraska honom och se vad som händer när jag säger till honom att jag är rädd för honom och undrar hur han känner inför det. För då måste han bli människa tillbaka. Och det var det som hände, och det kan vara provocerande att jag pratade med en nazist som en människa. Eller jag vet att många tycker det är provocerande. Man vill inte att jag ska prata, man tycker inte att man ska prata med nazister som människor, och det är precis det jag tycker. Alltså det är därför jag tycker att det här är så himla viktigt. Men jag fattar att det är provocerande.
Och det är, folk blir väl provocerade, tänker jag, för att man är så jävla rädd och så jäkla arg liksom på det här. Och det här är ju ett modigt sätt, tänker jag, och att ja, men testa något annat. Och jag är skitimponerad av att du kom på det här och gör det här innan du hade hört det här avsnittet av Brené Brown.
Innan jag hade hört mitt eget avsnitt.
Nej, jag menar Brené Browns avsnitt.
Jag tyckte att du menade ditt avsnittet.
Nej. Men jag tänker så här, för jag kommer ihåg att jag frågat dig, vad tror du att det här ledde till hos honom? Men vad tror du att, om vi tar den frågan sen, men vad tror du att det här ledde till hos dig? Skedde det någon, vad hände hos dig efter det här samtalet?
Ja, alltså det väckte jättemycket tankar faktiskt. För jag tog hem den där broschyren och så satt jag och bläddrade i den och var bara så här, herregud, alltså, what the fuck, seriöst. Det är liksom riktigt obehagligt det de står för och tänker, såklart. Alltså, men det är liksom så här, wow, det här är nästa nivå av vålds, liksom, tredje världskriget på något vis liksom. Och man blir fruktansvärt kränkt och rädd bara liksom av att läsa det. Och så tänkte jag så här på honom väldigt mycket, bara så, vad hade hans liv, vad har hänt i hans liv och vem är han och typ varför har han dragits till det här sammanhanget liksom. Det fick mig, hade jag bara fått profilen i handen och bara stått och tittat på de här människorna, så hade jag nog tänkt liksom mycket mindre på varför de stod där och mer på att det bara liksom är avskum liksom, människor som verkligen har valt fel här, alltså vad är fel liksom och inte ska finnas. Medan nu tänkte jag ganska mycket på det han berättade. Och sen så tycker jag liksom det var svårt för mig att inte tänka på honom som människa, för jag hade ju haft en mänsklig interaktion med honom. Sen vet jag att han kanske har gått sen och jag vet inte vad, han kanske gick och sparkade ner någon senare på kvällen, alltså men det är fortfarande så att han är en människa. Det är det som är grejen. Så gick han och sparkade ner någon senare på kvällen, då ska han ju ställas ansvarig för det. Inte bli betraktad som någon som inte ens är värd att man ställer ansvarig, utan bara är liksom ett monster som man lika gärna kan bara sparka tillbaka på liksom.
Tänker du, det är ju bara spekulationer, men vad tror du hände hos honom? Alltså Eller finns det någonting du hoppas händer hos honom? Och vad då i så fall?
Ja, alltså jag hoppas faktiskt att han på något vis blev överraskad av att jag valde att prata med honom utan att vara arg på honom. Alltså så här, för jag tänker att det vanligaste, han var faktiskt, han såg själv rädd ut när jag kom fram till honom, för jag tror han var beredd, han stålsatte sig på typ en utskällning eller något sånt liksom. Och så mjuknade han väldigt mycket eller så, han liksom blev över, man såg i hans blick att han bara så här, hon vill typ prata med mig. Jag tror att han kanske, vet du vad, alltså alltså såklart, jag hoppas typ, för att jag jobbar för Fryshuset också, att så här, den typen av mänskliga interaktioner någonstans är en liten, ett litet, litet steg på vägen till att man kanske inser att det finns människor utanför min grupp som också bryr sig om mig som människa. Och, för jag tror att han har, jag tror att många dras in i sådana här sammanhang för att de tror att de har hittat hem liksom, till människor som ser dem, som bryr sig om dem och sådär. Och sen stänger alla andra dörren och då har man ingen annanstans att välja att ta vägen. Och jag hoppas att det här kanske öppnade dörren bara pyttelite till en annan väg. Och då tänker jag ganska högt om mig själv, det förstår jag, så att det är inte alls säkert.
Nej, men det är ju vad du hoppas, då får man lov att tänka. Men jag tänkte på just det här med det du sa med att man, eller att de ofta så här stänger dörrarna till allting annat, och det är exakt det jag tänker, att jag tror att väldigt många gånger är det någon som sitter där och vill ta sig ur det, men inte vet hur, eller tänker att det är omöjligt, och då är det ju skitbra att det finns. Jag tänkte det, ni borde ju ha med, ni borde bytt pamfletten, ja, du och han liksom.
Det skulle jag, borde jag ha gjort faktiskt.
Ja. Jag läser din och du läser min liksom. Ja, alltså det precis. Kanske är en smart strategi, man kan gå sådana här nazisttåg och frågan om har broschyrer, så okej. Okay. Om jag tar en av dig så tar du en av mig.
Precis. Vet du vad? När du pratar om privilegier, det här är det största privilegiet jag hade som jag absolut inte får glömma. Jag har aldrig blivit attackerad av nazist. Men hade jag blivit det, eller om innan jag gick fram, om han hade ropat någonting nedsättande till mig eller till någon bredvid mig eller något sånt, då hade jag inte kunnat, alltså det, för det är det, alla kan inte göra så här liksom, och ilska över att ha blivit diskriminerad eller trakasserad eller utsatt för någonting är helt okej. Men vissa, liksom vissa kan göra så här om vi har rätt förutsättningar liksom. Och jag tror att det kan göra en skillnad som är viktig. Men alla kan inte göra det.
Jag tänkte precis som du sa, alltså det här kan inte alla göra. Alltså det är inte allas bästa att gå fram och prata med nazister liksom. Utan det här är ju verkligen, det här är ju liksom extrema änden. Det är ju att prata med liksom nazister på det här sättet. Det finns ju så himla många olika lager av det. Du och jag har ju pratat väldigt mycket om det här. Till exempel, eller jag har pratat, berättat för dig om hur jag har gjort det här i förhållande till en kollega till exempel.
Mm.
Och vilken stor förändring det har varit. Så det är ju himla, man behöver inte bara tänka så här nazister och folk som vill döda mig, utan kanske bara någon man har en mindre konflikt med liksom.
Vi har ju redan pratat lite om avhumanisering. Alltså, för att det är, hänger ihop med skam. Så det här med, som du sa innan angående skam, om att det är ett sätt att säga så här, du tillhör inte oss liksom. Medans när man skuldbelägger någon så gör man det möjligt för dem att få bli en del av oss igen, eller man ska säga. Alltså man säger, om du tar ansvar för det du har gjort så kommer du liksom att få lov att bli en del av oss igen typ. Medans när man skammar någon så ger man dem inte den möjligheten. Och det yttre liksom, om man drar skammande till sin spets så kommer man till avhumanisering. Då, eller det finns en definition av vad avhumanisering är som jag tänker ta på engelska, av någon som heter David Smith. Och han säger att avhumanisering är the psychological process of demonizing the enemy, making them less than human and hence not worthy of humane treatment. Så att processen av att demonisera en fiende, göra dem mindre än människor och inte värdiga mänsklig behandling.
Jag tänkte på det här med det du sa med skuldskammande, liksom att du tillhör oss men du har gjort fel, det är skuld. Skammande är du tillhör inte oss, våran lilla grupp. Och avhumanisering är du tillhör inte oss, gruppen människor. Exakt. I princip. Och därför förtjänar du inte den sortens behandling som människor förtjänar.
Precis, så det är liksom ganska långt nere på stegen. Kan du då beskriva lite hur avhumanisering går till och varför man gör det?
Ja, men historiskt finns det ju väldigt många exempel av det här med avhumanisering. Alltså till exempel av alla oönskade element som nazisterna, tror jag, kallade diverse människor. Så gjorde de det genom, eller har man gjort det historiskt, genom att använda avhumaniserande ord. Man gör nidbilder, det kan vara, vad kan det vara mer, det kan vara historier.
Satiriska bilder av där man driver med människor eller grupper av människor eller ja, folks utseenden av människor som tillhör olika grupper, etniska grupper och sådär.
Desto mer man kan få de andra eller den andra att framstå som mindre människa. Och vi hade några exempel. Ja, men för du har ju ett exempel på en sån här kampanj från när du bodde i Schweiz som vi pratade om, som var avhumaniserande. Hur var det den såg ut?
Men när jag pluggade där så såg jag under valrörelsen att det fanns så här affischer för ett parti som var väldigt högerextremt och som tyckte väldigt illa om invandring. Som var en flagga, den schweiziska flaggan, med en massa vita får på. Och sen så är det liksom en gräns. Och så kommer det en massa svarta får över gränsen och trampar på den schweiziska flaggan och inkräktar på de vita fårens. Liksom. Och med tanke på symbolismen i att vara ett svart får, såklart, så var det ju ett sätt att benämna invandrare som lägre stående än oss. Och ett exempel tycker jag på en så här bildlig avhumanisering. De är inte som oss, de är lägre, de är sämre, de är mindre än oss.
Ja, och det vi pratade om innan oss var väl det här med att alla folkmord har haft aspekter av avhumanisering, använt sig av det väldigt, vad ska man säga?
Som en strategi.
Ja, ofta. Väldigt medveten strategi.
Ja, som i Rwanda mellan Hutuer och Tutsier, där man liksom talade om den andra gruppen med, genom radioprogram och sändningar och sånt med väldigt så här avhumaniserande språk som parasiter eller kackerlackor eller något sånt, och liksom för att göra det egentligen lättare att utöva våld mot varandra. För det är lite det som är hela grejen. Det går att bete sig helt annorlunda mot de man inte ser som människor än det går att göra mot de vi ser som människor.
Vi pratar om att det tillåter en att gå utanför sin moraliska kod som man vanligtvis har när det gäller hur vi behandlar människor. Om vi avhumaniserar någon så tillåter vi oss själva att gå utanför det, eftersom att vi ser dem som lägre stående och att de inte är mänskliga. Och då kan vi ju behandla dem som något annat.
Och det stänger ju för all form av samarbete, empati och i slutändan också för konfliktlösning. Och det är återigen därför vi tycker det här är så intressant. För att om man ska kunna lösa konflikter så måste man bjuda in samarbete och empati och sårbarhet. Och när vi inte ens ser på den andra som en människa så finns det ju ingen empati. Det finns ingenting vi kan mötas kring, för du är ju inte ens en människa. Du är ju ett djur liksom, eller något sånt. Så det går inte, vi kan inte hitta en lösning här, utan du ska antingen bara straffas eller kanske inte ens straffas, utan bara förgöras. Du ska bara bort liksom. För här finns det ingenting att mötas kring. Och därför så är det så farligt med avhumanisering, och det är jätteviktigt att vi märker när vi själva sysslar med det. För det du pratade om innan var ju att det handlar om språk, det handlar om bilder. Och det Brené Brown pratade om är att hon var ju jättefrustrerad på att hon då pratade om sig själv och de som tycker som hon politiskt. Många liksom avhumaniserade de som stormade Kapitolium. hon är fullt medveten om att de som stormade Kapitolium avhumaniserar en massa andra människor också. Men hon tycker absolut inte att man får lov att svara med samma mynt, för då bjuder man in till våld.
När du fick höra om den här stormningen, avhumaniserade du dem i ditt huvud?
Alltså jag, när du ställer en sån fråga, jag vet vad du vill att jag ska säga. Vad tänkte du?
100%. Ja. Det har jag gjort hela tiden med Trump och Trump-anhängare. Alltså att jag avhumaniserar dem. Absolut. Och det gör jag ju konstant också med NMR till exempel, och liksom, ja, människor som har den sortens åsikter och ansluter sig till såna grupper liksom.
Mm.
Men jag är väldigt glad över att vi har börjat prata om det här, för det öppnar upp för något annat liksom. Alltså jag har inte haft verktyg för att hantera på ett annat sätt innan, tror jag. Alltså jag har ändå kanske värkt mig mot vissa avhumaniseringsprocesser. Jag kan störa mig skitmycket på Trump, och liksom jag tycker väldigt väldigt illa om honom som nu var jag nära på att säga som människa, men det gör jag ju typ. Eller så här, jag avskyr allt han står för. Men jag har alltid värkt mig mot när folk säger, ja, men du vet, alla jävla orangea gubben, och liksom så här, jag bara, men alltså varför ska du kommentera det? Varför skulle vi nedlåta oss själva till att prata om en människa på det sättet? Hur är vi bättre då? Men jag har definitivt avhumaniserat honom och människor i liknande läger liksom.
Ja, men precis, och det är så himla lätt hänt, alltså att, för att till och med att så här, som du säger, typ driva med hans hur han ser ut och så där, är ju på något vis att använda sig av ett förminskande språk liksom, om man tycker att han ser ut som en att just bara driva med hans utseende och hans sätt att vara på liksom, är ett steg på vägen mot avhumanisering. Särskilt om man alltid gör så och aldrig ser på honom som en människa. Och dessutom så gör det ju svårt att just avkräva ansvar från honom, för man ser ju inte honom som en riktig, en människa som man kan kräva ansvar från, utan han är ett litet grinigt barn, eller han är någon skrattretande figur som vi inte riktigt kan ta på allvar. Och då kan man inte kräva ansvar från honom heller. Så det blir ju också sådär, vi måste först se folk som människor innan vi kan kräva ansvar från dem. Men det är en utmaning, för man vill ju inte alltid det, eftersom man kan tycka så otroligt illa om vad människor gör och hur de beter sig.
Jo, men när vi kom in på att prata om det här i förra veckan var det, va, tror jag, när det var en skjutning, eller flera skjutningar som skedde i USA, där en man sköt en massa amerikaner med asiatiskt ursprung.
Mm.
Och då kom du att tänka på det här med avhumanisering.
Mm.
Varför då?
Jo, för att när en vit terrorist begår såna här brott, så brukar det ju vara så att media är bättre på att beskriva dem som människor. Alltså, han växte upp i den här familjen och kom ifrån en strulig bakgrund och hade nyligen, du vet, en massa humaniserande, massa grejer kommer in i berättelsen som gör dem till människor liksom.
Nu kommer jag att tänka på den här skjutningen som var i Christchurch, som var för några år sedan, och kommer ihåg, det var en fruktansvärt, när det var, vad var de, 54 personer som blev ihjälskjutna i en moské och utanför moskén.
Mm.
Att jag har för mig att det var i det här terrorrådet i tidningen efteråt, så var typ rubrikerna så här: Angel like child becomes terrorist, eller något sånt.
Yeah.
Var det inte då?
Jo, det var något sånt. Precis. Alltså, ja, men precis. Att det finns liksom en generositet i att vilja beskriva personen som en människa.
Varför den har begått
det här varför, typ det jag började fundera på kring nazisten, så varför har han valt att bli nazist, du vet, så här, för att man ser dem som människor och då måste det finnas en förklaring liksom. Människor beter ju inte sig så här. Och då så såg jag ganska mycket på mina sociala medier folk som sparkade bakut kring det här och bara så, vad fan beskriver de som de monster de är? De är terrorister och monster, och de ska bara, och vi ska inte hålla på och dalta med dem, för det gör de aldrig när det är en mörkhyad terrorist som har gjort någonting. Det så gör de och så gör de aldrig när det är ännu, alltså så här, så gör de inte ens med oskyldiga mörkhyade människor som liksom har blivit ihjälskjutna och sådär, utan då säger de ändå att de förtjänar att dö för olika anledningar och sånt. Och då blir jag så här, det här är ju liksom, det här känns lite fel, för att vi, då reagerar man ju med ilska på den här orättvisan där en person blir får vara människa och en annan person får inte vara människa baserat på hudfärg. Om vi liksom reagerar med att du som är vit borde också bli behandlad som skit, du borde också bli avhumaniserad, då är det liksom så här att vi står för avhumanisering också. Och det är ju jävligt jobbigt, för man vill ju, är man mörkhyad själv så vill man liksom kanske bara hämnas, eller man känner bara, varför ska jag ta the moral high ground och plötsligt vara liksom mycket mer moralisk och mycket mer generös än vad de är mot oss. Så det blir liksom en sån, ett öga för ett öga istället för att man, för att man väljer en annan väg liksom. Men det slutändan leder till är ju tyvärr att om vi inte väljer att se deras mänsklighet och inte vill att vita terrorister ska få lov att vara människor och ha sin historia, då säger vi ju faktiskt också att vi kommer heller inte, då kommer inte bruna terrorister heller få lov att ha sin historia, utan då behandlar vi alla lika dåligt. Och vi kommer aldrig förstå varför människor väljer att bli terrorister och skjuta ihjäl människor. Och det kommer i slutändan aldrig kunna leda till en förbättring.
Det är svårt det där, alltså. För jag tänker så här, fan vad det kommer kräva mycket för att alla kommer vilja höra historien bakom liksom terrorister.
Det är ingen som pallar höra det, menar du?
Nej, exakt.
Nej, alltså det kräver skitmycket att så här, och det kommer vi inte kunna göra heller. Vi kommer aldrig kunna förstå allas liksom intentioner bakom saker och ting, och det är ingen som har tid att sitta och lyssna. Du vet ju själv, när vi sysslar med medling liksom, att det är ett jättestort jobb. Och det är en sån, det är en sån process i miniformat, eller inte miniformat, men i början är folk skitsyra på varandra och ser den andra som en fucking jävla idiot och jag vill aldrig ha med dig att göra liksom. Och vi har en konflikt. Och sen så är medlingsprocessen att få den andra att se den andra som människa, eller hitta lite så försonande drag och kanske säga, aha, okej, den delen av historien hade jag inte hört förut liksom. Och hitta lite empati i mitt hjärta för dig nu då typ. Och så öppnar man den lilla dörren och så kanske de kan börja närma sig varandra liksom. Det är ju typ samma sak, men det är ju en jättelång process. Och så ska vi hålla på med det liksom varje gång något sånt här händer. Det är ju inte säkert att vi som samhälle orkar det liksom.
Nej. Men budskapet är väl så här, istället för att stå för mer avhumanisering för att fler ska avhumaniseras, är det väl bättre att kämpa för att fler, ja men för att fler ska bli behandlade som människor helt enkelt. Alltså fokusera på positiv förändring istället för mer negativ förändring.
Ja, man kan åtminstone försöka hålla sig från att bidra till mer avhumanisering.
Men typ det här grejen med terrorist till exempel, där håller jag ju med om att om det är en terrorist, ska den kallas terrorist liksom.
Det är inte avhumanisering.
Nej, jag eller?
Alltså,
bara säga terrorist.
Epitet är ju intressant, vi kommer ju till det här nu.
Vad är epitet?
Att säga, att kalla någon för något, att ge någon ett namn.
Ja, epitet som jag inte visste vad det var fram tills nu, men att, ja, men att vi sätter stämplar på människor, alltså att det blir ett avhumaniserande språk. Och då tog jag exemplet med IS barn som har blivit ett begrepp vi använder väldigt frekvent liksom, att det är ju något slags, eller det är extremt avhumaniserande, för att då är det här barn som jag aldrig har träffat, men den första kopplingen jag gör till dem är IS. De här barnen har ingenting med IS att göra. Men i mitt huvud händer ju någonting när någon kallar ett barn för IS-barn. Då händer ju någon slags avhumaniserande process i mig. Att jag ser det här barnet som mindre människa. Alltså att det sker omedvetet. Och det var väl det hon pratade om i det här avsnittet, Brené Brown. Om de här barnen som satt i läger vid gränsen mellan USA och Mexiko. Mm. Att hon sa ju det själv, tror jag. Att så här, hon bara, jag ser ju inte dem som lika med, eller rätt med mig fel. Hon sa väl något sånt.
Och hon sa att vi har svårt att se dem som barn, vanliga barn, på grund av liksom språket man använder i media kring dem. Liksom. Och sen tror jag att hon också sa det för att det är jobbigt att se dem som människor. Det är lättare att se dem som någonting annat. För det är liksom, så fort man börjar se dem som människor, så blir det ju fruktansvärd smärta man måste ta in. Som de liksom, det de går igenom, barn som tas från sina föräldrar och sätts i fängelse i princip. Det går knappt att ta in. Det kan vara lättare att bara hålla det ifrån sig genom att inte tänka på dem som riktiga barn. Nej, men okej. Så nu har vi snackat om avhumanisering och skam. Det hänger ihop. Och ansvarsutkrävande. Jag vet inte hur tydliga vi var med det innan, men det är omöjligt att kräva ansvar för någonting om vi skammar och om vi avhumaniserar. För då ser vi inte de som har gjort fel som människor, eller vi ser dem inte som en del av oss, så de kan ändå inte liksom göra rätt för sig. Och det här blir lite intressant. Du var inne på det här med IS innan. Och det finns ju svenskar som är kvar i Irak bland annat, på olika fängelser där, som har tillhört, som har jobbat för, ja, men har de typ, som har tillhört IS och som ska ställas inför rätta någonstans, och så vill inte Sverige ha tillbaka dem och ställa dem inför rätta i Sverige. Och jag har en kollega som jobbar med det här som heter Malena Rembe, som verkligen kämpar för att Sverige ska ta tillbaka de som är på de här, i de här fängelserna, och ställa dem inför rätta i Sverige. Så hon står för ansvarsutkrävande. Hon vill att man ska ställa dem ansvariga för det de har gjort, de brott de har begått och de fel de har gjort liksom i lagens namn, krigsbrott och så vidare. Men hon menar att när man inte tar hem dem och säger att vi behöver inte ställa dem inför rätta, eller vi behöver inte se till att deras mänskliga rättigheter efterföljs. Vi behöver inte, för det är en mänsklig rättighet att få liksom sitta rättegång. Även, det säger vi även för liksom mördare i Sverige. Det är ändå din rättighet att få en juridiskt korrekt rättegång. Men när det gäller IS-fångarna så har vi så mycket avhumaniserande språk och en sån avhumaniserande inställning till dem i mycket i svensk liksom debatt och sådär, som gör att det blir liksom, det här är inte ens människor, de har alltså tillhört IS och huggit halsen av människor och så vidare, de förtjänar inte ens sina rättigheter. Och när jag pratade med Malena om det här, så var hon väldigt mycket inne på att, kan man verkligen förverka sin mänsklighet och sina rättigheter? Är det någonting vi ska kunna förlora? Ska man någonsin kunna förlora sin mänsklighet? Vad gör det oss till för samhälle om det är okej att förlora sin mänsklighet? Liksom? Även om man har begått de mest liksom, fruktansvärda brott, så ska det väl inte vara möjligt, utan man ska fortfarande kunna ses som människa och bli... Och det är först när man ses som människa som man kan kräva ansvar av den personen för sina handlingar. Och jag tycker att det här är jätteviktigt och jätteintressant, för att om vi inte tar liksom en sån radikal ställning till att liksom säga, vi ser alla som människor oavsett vad de har gjort, så tycker jag att vi är på väg mot någonting farligt. För då liksom kan man börja så här sortera bort människor som mindre värda och mindre... som inte behöver tillhöra våra mänskliga rättigheter, behöver inte tillhöra vårt samhälle och de institutioner vi har där, utan vi kan putta dem liksom lite utanför. Och börjar man med några så kan det bli fler. Och det är precis så som nazisterna gjorde när de liksom sa, det här är ett lägre stående ras, de behöver vi inte bry oss om, de kan vi gasa ihjäl typ. Så säg inte att vi kommer göra så, men många av de människorna som bor i de här fängelserna nu liksom har det väldigt, väldigt dåligt. Och deras mänskliga rättigheter möts inte där de är just nu. Och barn bor där. Och precis som du sa, eftersom vi kallar dem för IS-barn, så kanske vi tycker det är lite mer okej att en svensk unge från Akalla typ bor i ett fängelse nu, som, där han inte har någon framtid och inte får lära sig svenska och inte och så vidare och så vidare. För att vi typ kallar dem för IS-barn och det är lite så att de typ förtjänar det liksom.
Ja, och jag tänker så här, jag tycker att det kan vara det kan bli en så jäkla svår fråga så här, när det är barnen så är jag väl bestämd i min åsikt liksom att de har ju rätt till och bli behandlade bra. För att just de är barn, de har inte valt att vara där. Och när det kommer till de här människor som har begått de här brotten, då kan jag ju bli splittrad inombords. Om en människa har huggit halsen av 10 pers och liksom våldtagit och allt det här. Och om vi tar Breivik som exempel. Alltså så här, tycker jag att den här människan förtjänar att bli behandlad bra? Det kanske inte gör alltid. Men jag är väldigt bestämd i min åsikt att... Alltså det jag tycker är det viktiga, det är essensen i det här för mig, handlar om det du nämnde så här, vad gör det med oss som samhälle när vi börjar behandla människor som mindre värda? Jag kanske inte tycker att den här människan, alltså min känsla säger mig att den här människan borde liksom bli torterad för det den har gjort eller sitta i någon håla utan att träffa någon annan resten av sitt liv. Men vad gör det med mig när jag ställer mig bakom den behandlingen? Blir jag bättre som människa då när jag gör det? Och vad gör det med oss om vi börjar tillåta den? När vi börjar tillåta tortyr och liksom att människor ska bli behandlade på det sättet. Det är det jag tycker är det viktiga. Vad händer med oss när vi ställer oss bakom det?
Mm.
Och när vi tillåter den sortens behandling av andra människor. Då ställer jag mig hellre bakom att alla ska bli behandlade som fullvärdiga människor och medborgare. Oavsett vad de har gjort. Och sen får de liksom få det straff de får.
Ja, det handlar ju fortfarande om att de ska krävas på ansvar. Och det blir faktiskt svårt att göra det när man inte ser dem som människor. Då tycker vi inte, för att det liksom går tillbaka till det här med att det är lättare att vara arg än att vara sårad. Och att vara arg är liksom så här, ja, men tortera honom, häng honom, typ skjut honom så här, för att han har gjort det han har gjort. Och att vara sårad tycker jag är lite så här, när det gäller rättegångar och sånt, det är lite intressant för de är ganska sårbara. Där måste man ju förklara liksom, vittnen berättar vad hände, hur drabbade det mig, hur blev jag skadad av dina aktioner. Alltså det är en process som kräver att vi öppnar upp liksom för alla de, det som faktiskt hände, det som faktiskt, den skada du faktiskt åsamkade mig liksom, istället för att bara säga du förtjänar inte ens att höra den berättelsen, du ska bara dö liksom. För jag menar, det är fortfarande så att både du och jag tycker att Breivik ska sitta för livet, för det han har gjort. Liksom. Han ska ju krävas på ansvar, men som människa. Mm. Vi måste ställa oss liksom på den sidan som tycker att alla ska behandlas som människor. Exakt. Även om han inte gör det.
Precis.
Mm.
Var det allt eller?
Ja, alltså...
Vill du säga något mer?
Ja, men nu har vi ju gått en ganska lång väg, känns det som.
Ja.
Vi börjar liksom i så här, skuld och skam, skillnaden mellan det. Och sen vad betyder skuld och skam för möjligheten att kräva ansvar från människor? Liksom. Och hur hänger det ihop med avhumanisering? Och varför är avhumanisering farligt och sådär? Men jag tänker att det här, alltså sen börjar vi prata om jättestora grejer, typ IS-svenskarna och Breivik och grejer. Men jag tänker, det är någonting man kan ha med sig vardagligen, eller hur?
Det var det jag tänkte, det är det jag älskar med det här ämnet och allt som man med konflikthantering gör. Att det går att koppla till så stora och abstrakta grejer och samtidigt går att göra väldigt praktiskt.
Mm.
Som du sa, vi har pratat om IS-svenskar och liksom allt det här. Men det här är någonting man verkligen kan applicera i sin vardag och lägga märke till när man... Eller när, om jag till exempel, om jag skambelägger någon och kanske du upptäcker det i stunden och tänker så här, men jag kanske ska skuldbelägga den här personen istället. Mm. Jag kanske ska prata om vad den har gjort fel och hur det har påverkat mig istället för bara avfärda den personen. Och ibland också självklart avhumaniserar jag människor i min närhet för att jag inte riktigt tänker på att det sker som en omedveten process, men att det är bra att bli påmind om det. Du och jag pratar ju om det när det händer i våra liv och att det har hjälpt mig i en situation. på jobbet, där jag efter ett tag märkte att jag började avhumanisera en person. Och ju mer du och jag pratade om det här, kunde jag vända på den här utvecklingen och ja, men först gå från avhumanisering kanske till skam. Och jag vet inte om jag var så långt som avhumanisering i och för sig nu när jag säger det, men jo, jag var nog snudda inne på det. Men i alla fall att jag rörde mig mot skuld och då började behandla den här, jo, ja, nej, men att jag började behandla den här människan eller den här personen mer som en människa. Och sen att ja, men det fick en väldigt positiv utveckling på vår relation. Så
jag tycker det är jätteviktigt att du delar med dig av detta, för jag tror att, för det är sårbart av dig att säga att du har behandlat någon som mindre än en människa typ. Och jag tror att vi behöver liksom se hur vanligt det är hos oss själva,
att det kan ske så snabbt och att vi inte märker när det händer.
Ja, och det är så lätt, och det är så lätt att dras med också, att liksom jag tycker att det är viktigt att stanna upp liksom. Det är väl det vi måste göra också, för att det är lätt att bli arg och det är lätt att bli triggad, och då vill man inte stanna upp. Men man liksom stannar upp och funderar på hur vill jag, istället för att reagera, hur vill jag agera, hur vill jag bete mig just nu när jag blir så här arg och triggad av något någon politiker säger till exempel, eller man dras med ett drev mot någon som man tycker har gjort fel, och så blir det bara värre och värre typ. Man börjar benämna den människan som mindre och mindre mänsklig, eller ja, men fundera lite på, är det här konstruktivt liksom? Eller är jag, bidrar jag till någonting som kanske kan i slutändan kan leda till något våldsamt, eller till något som gör det svårt för den här människan att fortsätta bli ansedd som människa liksom. Alltså jag, och så återigen, jag tror verkligen att det här är lite provocerande för vissa, och liksom så här, att
ja, men det är det ju.
Ja.
Det är ju skitprovocerande att upptäcka när vi gör saker som vi kanske innerst inne känner så här, det här är inte okej. Det här är inte bra det jag gör. Jag måste ändra på mitt beteende. Det är ju bland det jobbiga som finns.
Ja.
Och komma till de här insikterna. Så det tror jag, ja.
Och man behöver ju inte hålla med om det vi säger nu heller. Alltså man kan ju, som du sa i början. Men vi föreslår ändå, eller så här. Kan avsluta med det. Så här, tycker ni inte att det vi sa var övertygande, så lyssna på Brené Browns avsnitt. Som sagt, ja. Om skam och accountability och avhumanisering, och se vad ni tycker om det. För det var ju liksom så här, ah, hon är rätt så övertygande. Hon forskar ju också på det här.
Väldigt, väldigt bra avsnitt.
Ja. Och sen vill jag göra en till shoutout, för jag nämnde min kollega Malena Rembe. Kolla upp henne, hon har skrivit ganska mycket även också nu nyligen för Utrikespolitiska institutet om det här med IS-fångarna och IS-svenskarna, och vad hon tycker vi ska göra i den frågan som land liksom, och civilisation.
Hon jobbar på Fryshuset?
Hon jobbar bland annat på Fryshuset, men hon är också egen.
Okej. Och den här avhopparverksamheten för vitmaktrörelsen, det är inte samma som Passus va?
Nej, eller? Det är för gängavhopp, men det är samma metod.
Och Passus är för gängmedlemmar?
Ja.
Och den för vitmaktrörelsen?
Heter Exit.
Exit. Ja, ah, det känner jag igen faktiskt. Innan. Hur många har de hjälpt? Vet du det?
Jag vet faktiskt inte hur många Exit har hjälpt. Det borde jag veta, men Passus släppte nyligen en utvärdering där jag tror att de baserade på typ 40 individer eller något sånt. Som, men det är inte alla de har hjälpt, men det är ändå.
Var det inte Brå som släppte den? Om Passus?
Brå tillsammans med.
Tillsammans.
Med Fryshuset.
Som visar att den var effektiv.
Det handlar också om att se människor som människor.
Gängmedlemmar till exempel. Ja, precis.
Att det är värt att ge dem en chans. Liksom. Det var det långa, vad ska man säga, lite tyngre avsnittet. Men jag tyckte det var kul att snacka om det här med dig.
Det var det. Tack för idag.
Tack för idag. Hör av er om ni har några tankar och frågor. Vi nås på Instagram, Konfliktpodden. Hej då.
Hej då.